Hej Nils!
Hej August!
Till att börja med, lite vem är du? Hur ser din bakgrund ut? Och var finns du idag på dagarna?
Jag finns på dagarna, finns jag på något som heter Centrum för publikt entreprenörskap. Som är ett, man kan säga det är ett utvecklingsprojekt som Lokala folkhögskolan och Folkuniversitetet har tillsammans i Skåne. Där vi jobbar med att stödja olika samhällsförbättrande initiativ runt om i Skåne. Och det gör vi på olika sätt genom, man kan stödja dem genom att hur det ska organiseras eller finansieras. Kanske samverkansmodeller om man ska göra saker tillsammans. Eller hur man ska få med målgruppen deltagande modeller och så vidare. Så vi hjälper till med olika initiativ beroende på vilka förutsättningar de har. Mycket blir projektutveckling också. Så ofta det är ett bra sätt att testa en idé. Så det är det jag gör på dagarna. Och på fritiden är jag också ordförande i en ideell utvecklingsförening på landet. Som heter Röstånga Tillsammans. Jag är ordförande. Den här föreningen är ju också ett utvecklingsaktiebolag. Som heter Röstånga Utvecklings AB. Som är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Mm.
En speciell typ av aktiebolag. Och där är ordförande är det också. Bolagsdirektör, helt enkelt, i det bolaget. Som är ett gemensamhetsbolag. Men det får jag tillfälle att återkomma till kanske efterhand här.
Ja, det tänker jag, absolut. Mm. Det tänker jag.
Och annars är jag från Malmö, kommer från kulturen från början. Alltid jobbat med liksom, en riktig föreningsräv, som man säger. Och alltid med utvecklingsfrågor ut kroniskt gräsrotsperspektiv.
Ja.
Utan aldrig några pengar i princip för att genomföra det man ska.
Så från detta kulturen, gräsrotsperspektiv till bolagsdirektör också?
Ja! Yeah.
Yes, och det smälter ihop någonstans.
Och det smälter ihop, ja. Och det är jag är uppväxt i miljonprogrammen här i Malmö. Och nu bor jag ute på landet en timme ute i skogen här. Och det är ju en stor skillnad, men jag snackar aldrig om landsbygdsutveckling till exempel. Jag snackar alltid om lokal utveckling. Att hur kan man hitta de resurser som finns? Om det är ett kvarter, eller en by, eller en stad, eller en region för den delen. Och hitta de resurser och människor som finns där och använda dem för att skapa en hållbar utveckling. Liksom.
Mm.
Så alltid lokal utveckling. Sen är det olika förutsättningar i olika lokala miljöer.
Så är det.
Men du måste alltid bygga det. På det liksom, i mitt perspektiv.
Ja, och nu i kursen så tittar vi lite just på hur kan man samla resurser och också hur kan man skapa en projektansökan och en projektbudget också, eller budget för det man jobbar med som gör att man får stöd antingen från en projektanslagsgivare eller från de aktörer man kanske vill locka med sig. Eller, det kan ju handla om att visa på en legitimitet på något sätt, att vi har kraft att genomföra det här och vi har tänkt också i termer av hur det här ska finansieras eller gå ihop och sådär.
Absolut.
Jag funderar lite, dels du tänker jag mig titta på en hel del ansökningar, har säkert jobbat med rätt många olika typer av budgetar genom åren och sådär. Tänker du att det finns några generella sådär lärdomar eller tips som man kan ha med sig som kan vara kraftfullt när man ska göra upp sin projektbudget till exempel?
Ja, nu ska vi tänka efter här. För ofta är det precis som du säger, det är väldigt olika på vad det är för initiativ och projekt och vad det är som ska finansieras. Mm. Och också ambitionerna med det. Jag brukar ofta säga att man ska inte vara rädd för att ta i lite i budgetarbetet. För att många gånger så visar det också på att det är seriöst. Istället för att söka, man har kanske kostnader för, såklart är det kostnader, men ofta ska man kanske värdera sin egen tid också, liksom administration, resor, telefon, sånt som man tänker att det gör jag ändå. Så det ska inte, och det kan man också betala ändå, men i så fall ska det synliggöras på ett sätt som man säger, att man, antingen att man bidrar med egen tid, eller att, men det är också många gånger man gör ett lite större projekt, så gör det också en signal av att det är lite seriösare.
Mm.
Och det är egentligen psykologi många gånger handlar det om. För de som ska sitta och bedöma en projektansökan till exempel. Det handlar ju om att de ska förstå vad det är man vill göra. Och att man kan sätta siffror på det på ett seriöst sätt. Så därför är det ju inte fel till exempel att ta av att man säger att
har man också budget för resor, då har man också sagt att de här resorna är en del för att göra det här projektet så bra som möjligt. För de som beviljar projekt vill ju ha bra projekt som genomförs på ett bra sätt. Och då handlar det på något sätt om att sätta siffror på den verksamheten man vill göra för att det ska bli ett bra projekt eller för en bra verksamhet. Så det ska man inte vara rädd för i regel. Sen gillar inte jag att salta projektansökningar. Vet, vi söker 150 men vi har egentligen bara kostnader för 80.
Just det.
Ja, det finns ju sådana. Och det finns vissa bidragsgivare som också men vi beviljar 60%. Och det har jag alltid haft svårt för att förhålla mig till det där. Liksom. Så jag gillar inte själv att salta, utan man ska ha med de kostnaderna och man lägger in och värderar de resurser man har eller som man lägger in i projektet. Men utan att salta.
Mm.
Ja. Sen så är det en konstig filosofi. Ibland har jag ringt tillbaka till projekt där vi har fått hälften och säger okej, vilken halva av det här projektet ska vi göra? Liksom? Ja, men vi ville att många skulle få lite. Liksom. Ja, men okej, men då blir det kanske också hälften så bra. Men det brukar man i regel inte ha någon. Det fick man själv bestämma.
Ja, men det är viktigt, det är en viktig poäng också att man många gånger kan ha den direkta dialogen med en anslagsgivare.
Ja, för då kan man säga att ja, men vilket ska vi ta bort? Är det metodutvecklingen? Är det redovisningen? Är det något i innehållet? Någon målgrupp som vi ska jobba hälften så mycket med och så vidare? Men man får göra det på ett sätt så att man inte blir obstinat liksom, och otacksam. Framförallt, liksom, man ska ju fortfarande vara tacksam att man har fått pengar liksom. Men i regel så ska ju de andra vara tacksamma, tycker jag. Att man har ett bra projekt in.
Just.
Men det handlar liksom om att sätta siffror på det och visa på en seriositet och ta med alla resurser. Vad kan man med säga om budgetarbetet? Jag gillar ju något, jag försöker alltid få in lite fria pengar i budgeten. Så att inte alla pengar är knutna till någonting. Sen är det ju lite olika beroende på var man söker pengar. Till exempel, man kan ta med oförutsedda utgifter 10%. För det kan inte alla bidragsgivare hantera, den kostnaden. Liksom, och vad är det? Eller vad är en ängslan i det? Och där får man liksom försöka hitta ett sätt att hur kan vi ha fria pengar som vi kan göra någonting. Och då kan man försöka ha någon, kanske något i ett projekt som är lite mer av svepande eller utvecklande karaktär. Så man lägger in det också så att man har lite smörjmedel till om man vill helt plötsligt vill åka på ett studiebesök eller om man vill bjuda hit en föreläsare som man inte vet innan.
Just det.
Men som inte finns med i budgeten. Så att man försöker hitta liksom ett sätt. Men du vet, ja, men vi ska också ha en tankesmedja med 3 träffar. Ja, och så det är till exempel, och vad kan det vara? Det kan vara en föreläsning, det kan vara att vi beställer böcker, det kan vara att vi åker iväg någonstans. Så om folk godkänner det så är det rätt så bra.
Då har man på något sätt skapat ett utrymme för det.
Ja,
i budgeten
ja. Så att, då, istället för att salta liksom, personalkostnader eller lokalkostnader så kan man ändå säga att ja, men vi gör det för projektets skull, men vi vet inte riktigt ännu vad det skulle kunna vara, men så finns det med i siffrorna. Och sen är det andra helt beroende på vilken verksamhet man ska göra och vilka nivåer det ska vara på pengarna. Så det är lite, det är ju väldigt specifikt för vad man ska göra.
Ja,
men alltså, generellt så liksom, för mig, sätt siffror på allting för att få ett bra projekt, salta inte och skapa utrymme för lite fria pengar.
Jag tänkte på en sak som har funnits med väldigt tydligt i det som heter LEADER, som har varit ett program, eller som är ett pågående, ja, det är en ny programperiod, men EU-medel som fördelas till landsbygdsutvecklingsprojekt och initiativ. Och där finns det också med att man redovisar ideell tid som en del av budgeten. Det liksom ingår i varje projekt att man också har med ideella resurser. Och ideell tid kan man väl ha med i andra typer av ansökningar också. Hur ska man tänka kring det här med att ta in ideella resurser? Är det bra att göra det? Eller varför ska man göra det?
Jag tycker man kan göra det. I min värld kan man göra det, absolut. Och det beror lite på vad det är för projekt man ska söka. Framförallt så att folk inte missuppfattar det. Utan att folk kan... att LEADER har med det är ju för att man... vad jag vet är det de enda som har det som ett, vad ska man säga, ett strukturellt instrument i sina ansökningar. Och det har de ju för att de har också ålagt på sig att ha ett uttalat treparts. De måste ha treparts samarbete i sina projekt. Det ska vara ideellt, det ska vara eller idéburet eller vad man kallar det, näringsliv och offentligt. Och det är ett sätt liksom att styrka den metoden, att man lägger in det. Så vi har haft något projekt på landsbygderna och där har vi blivit beviljade 1,9 miljoner i reda pengar. Men vi har en totalbudget på 3,5 miljoner. För vi har 1 miljon ideella timmar. Och där har de värderat då att en ideell timme är värd 175 kronor. Det är en sån schablon de har. Och så räknar man in det i budgeten. Så att man måste fylla upp antingen med ideell tid eller ideella resurser. Det kan vara lokaler, det kan vara en lantbrukare som använder sin traktor liksom och så vidare. Så man kan värdera det på olika sätt. Men de andra program kan man ta med det om man vill visa på sådana saker som att här finns ett brett engagemang eller här finns ett gräsrot eller att vi bidrar med de här, det här engagemanget. Det är väl egentligen det man vill säga, att vi lägger vår fria tid på det här. Och då tycker jag absolut man ska använda. Om motståndaren, inte motståndaren, om motparten kan tolka det på rätt sätt. Så att de inte missuppfattar det som att ja, men som det är, klassiskt. Är det att det är amatörmässigt eller att det är att det sker på kvällar och helger eller att det sker på, ja, det finns olika sätt. Och också där handlar det om psykologi, att man använder siffrorna på ett sätt så att man visar på att man kan genomföra det här projektet på bästa sätt.
Just det, och också i det fallet kanske det går att ha en dialog med den som man, söker ifrån, ja, eller som man har en relation till. Så.
Dialog överhuvudtaget. Om man ska söka externa pengar så är dialog A och O. Tiden är över när man sitter hemma och skriver en ansökan och lämnar in liksom i 5 minuter innan deadline. Det är väldigt sällan de går igenom. Det händer såklart, men inte alltid. De flesta gångerna så ringer man upp och presenterar sin idé och har frågor längs vägen också. Så att de känner, så de också känner att det blir ett projekt som man kan använda. Liksom. Så dialog, absolut. Och också en ärlighet och transparens. Liksom, att, ja, men vilken lönenivå förväntas man ligga på till exempel om man ska göra ett sånt projekt? Eller finns det några... Ja, men finns det kostnader för lokaler och för transport och om vi ska bjuda på middag till exempel, så behöver man inte heller hitta på, utan man ser vilka förutsättningar de har för att bidra till det här projektet. Och så får man en... Så det är absolut ring. Det är bättre att ringa och fråga en gång för mycket. I de flesta fall.
I de flesta fall. Ja, precis. Nej, men det tänker jag är klokt att poängtera. Det är ett bra sätt att få en god grund liksom.
Absolut,
inför en ansökan man ska lämna in.
Men sen, alltså, kanske någon som säger att ja, men vi kan ändå inte använda de här ideella siffrorna. För att vårt system är inte uppbyggt på det sättet. Då är det bättre att ni beskriver det i text än att ni sätter siffror på det, för att då, det kan inte vårt system hantera. Så det finns lite olika sätt att presentera den här ideella tiden. Och då, ibland kan det vara bättre till exempel att man visar på att man har en metod. Så att man har ett metodkapitel som berättar mer hur man jobbar kanske med en målgrupp eller med sitt gräsrotsperspektiv och hur man säkerställer det. Mer än att lägga in liksom 50 000 ideella resurser som de ändå inte kan relatera till. Så det är just lite det. Olika.
Ja. Man jobbar mer med att beskriva hur planerar vi att arbeta.
Än att sätta en siffra på det. Liksom.
Just det. Ja. Men då tänkte jag växla spår lite kanske från det här budgettänket och fråga lite om ert arbete i Röstånga och kanske framförallt en process eller en resa ni har gjort med att köpa ut ett tidigare stationshus. Och där kanske du vet mer än jag egentligen vilken enda som är bäst att börja i den här resan.
Ja, det gör jag gärna och då fångar jag den innan du hinner ens avsluta. Men det handlar lite om det här, för att när vi jobbar med de här projekten på landsbygden, och jag har märkt också i mitt jobb, så är det väldigt lätt, har jag märkt, att man hamnar i en projektifiering. Eller projektsjukan kallar vi så om i andra sammanhang. Liksom. Att när projektmedlen tar slut så dör också processen. Och då tänkte vi innan, halvvägs genom projektet, att okej, hur gör vi här nu när projektpengarna tar slut och hur kan vi på något sätt säkerställa så att processen lever vidare med egna pengar. Vi var ju också lite trötta på, ja, man kan också bli lite ansökningstrött. Det är alltid någon annan som ska godkänna ens projekt. Det är inte, man får, har inte själv resurser till att driva de här sakerna som man tycker är viktiga för samhället. Utan där, så alltså, hur kan vi komma ifrån det här projekttänket i utvecklingsarbetet och få egna pengar att jobba med?
Mm.
Inspirerade av andra bygder runt om i Sverige så bildade vi ett gemensamhetsbolag då. Och då gjorde vi det i form av ett aktiebolag. Och då gjorde vi det, och det är en lång historia, men det är då ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Som är ett aktiebolag där vinsten ska återinvesteras i verksamheten. Så det finns ingen som privat kan ta ut pengar från. Och det var en ideell förening som äger bolaget dessutom. Så den ideella föreningen tog sitt eget kapital och bildade ett utvecklingsbolag som skulle jobba med kommersiell verksamhet. Och då plötsligt så hade vi då två olika ben eller plattformar att jobba lokalt. Vi hade projekt, eller den ideella föreningen som kunde jobba med projekt och lite mjuka värden. Vi hade det gemensamma bolaget som kunde jobba mer kommersiellt. Men ändå utifrån bygdens bästa. Inte utifrån utifrån en vinst. Men vi skulle gärna generera vinst, såklart. Och då, så det handlar lite om att hur kan vi få egna resurser till att jobba med de sakerna vi vill. Fria pengar igen, på något sätt. Som ingen annan ska besluta om. Och då gjorde vi så. Och då, där är det ju viktigt när man gör de här sakerna här. Det är ju, det finns ett par saker som är väldigt viktiga. Det är ju transparensen. Hur visar man på bryggan mellan till exempel det ideella och det kommersiella? Och det är på något sätt det absolut viktigaste i sådana här utvecklingsarbeten då. Det är ju, och kan vi snacka resurser här då? Och det handlar inte bara om pengar, utan framförallt handlar det om tillit.
Mm.
Tillit är ju liksom hårdvalutan på landsbygden. För har folk tillit för det man gör, och det är ärligt uppsåt, och man gör det på ett bra sätt, så har man ofta i regel tillgång till rätt så bra resurser. Jag ska inte säga obegränsat resurser, för det är det inte, men man har tillgång till mycket resurser om man hittar ett bra sätt att göra detta. Och man får folk till att känna delaktighet. Och det låter konstigt om man snackar resurser och pengar, att tillit och delaktighet är viktiga. Men det är det ju, är hårdvaluta, absolut. Så den är jätteviktig. Och då får man liksom designa en process. Och därför har vi till exempel inte gjort ett klassiskt aktiebolag. För att folk inte ska tro att det är någon som privat ska tjäna pengar på detta eller att vi ska sälja det efterhand. Utan det är ett SVB-bolag. Så när vi likviderar bolaget så går pengarna till Allmänna arvsfonden. Det finns ingen som kan plocka ut pengar.
Just det, det är tydligt inskrivet.
Det går inte att ändra på något sätt. Va? Så det här är liksom en juridisk tillitsform som passar det bra för det vi gjorde där ute. Sen när vi då skulle köpa det här stationshuset så behövde vi få in mellan 300 och 400 000 i eget kapital. Och vi hade ju inga pengar. I bolaget hade vi inga pengar. Mellan 350 000 ungefär i pengar. Och då gjorde vi så att föreningen sålde andelar i bolaget. Föreningen var ju majoritetsägare. Sålde andelar och sen så det överskottet gick in till att köpa. Vi sålde andelar för 500 kronor. Men aktien är egentligen bara värd 1 krona. Nu snackar vi ekonomi, så nu går jag lite i detalj.
Mm.
Där 1 krona per aktie är värdet. Vi säljer dem till ett överskott på 500. Så 499 är så kallat ovillkorat aktieägartillskott in i bolaget. Som är fria pengar. Och som vi då... Och detta är på 2 månader så sålde vi då in... sålde vi för 394 000 till 400 delägare.
Mm.
Så i snitt 1000 kronor per, minsta andel var 500. Så i snitt 1000 kronor per köpare.
Just det,
så var det några som köpte för 20 000 och några, de flesta för 500. Men i snitt blev det 1000 kronor. Och då är det många som säger, ja men det är ju crowdfunding. Liksom. Ja det är det ju på ett sätt. Men det är också större än crowdfunding. Detta är mer crowd-owning. Eller crowd-equity snackar en del om nu som ett fenomen. Och den känslan av delägarskap som det skapar är större än crowdfunding. Crowdfunding är mer som ett bidrag till någonting. Sen kan man få en bok. Men man kan,
ja,
man känner det är mer kund.
man ska köpa en andel i liksom, man köper en bok i förskott till exempel, det är crowdfunding, eller en film eller vad det nu kan vara. Men crowdowning är mer en känsla av delägarskap. Och det är delägarskapet sen, för när vi sitter med en budget till exempel på stationshuset och vi ska få, och där gjorde vi då ett upplägg som säger att vi hyr ut det, vi driver inte restaurang själv utan vi äger huset, och så hyr vi ut det med en omsättningsbaserad hyra. Så när vi sitter och räknar på det, och det är det då att det gör det lite sämre för krögaren, och det är ju ett krögarpar som vi känner, ett syskonpar från bygden, så att det gör det lite sämre för dem, betalar de mindre hyra, gör det bra för dem, betalar de mycket hyra. Det tyckte vi var ett sympatiskt upplägg från början. Men det fina där är ju att, och då betalar de 10% av hyran. 10% av omsättningen betalar de i hyra. Och det fina i kråksången där är att om man har stor delägarskap kring ett sånt här projekt, så blir också ekonomin bättre. Inte bara i köpet utan också i driften. För att helt plötsligt så, när vi är nere och dricker öl, om jag köper en öl för 60 kronor, så ger 6 kronor tillbaka till bygden. Eller om jag äter en middag för 150, så ger 15 kronor tillbaka till bolaget. Och det vet alla om liksom. Och det skapar också, och därför visar det, om man har folk på besök eller turister på besök, så hänvisar man också dem till restaurangen.
Till det, ja, precis.
Mm. Och så man går ner och tar en extra öl helt enkelt, för att man vet om att överskottet går till någonting bra. Vilket gör att restaurangen går ju bättre än när vi hade en privat krögare. För att det var ju hans egen vinst. Nu är det 400 som är i restaurangen och vinsten går tillbaka till allihopa till att jobba. Så helt plötsligt, så nu har vi ju precis stängt ner första året och vi har över 100 000 netto efter skatt och betalt på lån och så vidare. Så har vi 100 000 som vi kan investera själv i bygden.
Det vill säga en fjärdedel av det kapital som ni samlade ihop,
ja,
så att säga, för att kunna, absolut, köpa huset.
Har vi nu som vinst som vi inte kan plocka ut och inte ska plocka ut, men som vi ska investera i bygden på olika sätt. Så om vi vill bygga en skateramp för våra ungdomar, eller sätta upp skyltar till en cykelstig, eller göra något annat projekt, eller dela ut pengar till ungdomar, rätt, något initiativ, så bestämmer vi det själv.
Mm.
Det är ingen annan som ska säga eller nej till det. Vi behöver inte formulera några ansökningar, utan vi kan göra det. Så det här idélägarskapet är väldigt viktigt för att skapa. Och därför hänger det väldigt mycket ihop. De här olika samhällsentreprenöriella initiativen. Att det är så sammanflätat kring hur man kommunicerar det, hur man finansierar det och hur man organiserar det. För att skapa den här tilliten och delaktigheten som gör att det blir hållbart. Inte bara socialt men också ekonomiskt. Så det är väldigt, det är liksom, man kan inte bara säga att ja, men vi ska organisera det på ett gemensamt sätt. Det måste också på något sätt hittas en finansiering på ett gemensamt sätt. Det måste också finnas en verksamhet som görs på ett gemensamt sätt. Och det betyder inte stormöten på bolaget. Det betyder att vi har en bolagsstyrelse med revisorer och entreprenörer och, ja, du vet, hardcore bolagsstyrelse. Som inte tolererar något, ja, den här sinnebilden för flum liksom, utan den är väldigt kommersiellt driven liksom, och varje beslut vi tar ska liksom, det ska bära sig själv och det ska vara en ekonomi i den, och så kan vi inte det, men vi har ändå det mjuka in i det hela. Och vinsten går inte för, till exempel som vi köpte en fruktpress, överskottet. Köpte vi en sån stor mustanläggning för 20 000. Liksom. Och ja, vad är det för ekonomi i detta? Liksom, ja, men där finns ju, så ja, hade vi en diskussion att ja, där är också en ekonomi i det, att göra saker som folk interagerar socialt, ta tillvara på frukten. Där finns en ekonomi i det. Va? Sen så köpte folk andelar ändå, så det blev ekonomi i det. Rent investeringsmässigt. Men det är också viktigt att man ser de sociala värdena i det här bolaget. Så att det inte bara blir kommersiellt.
Sålde ni andelar i fruktpressen också?
Ja, det gjorde vi egentligen inte. Utan vi sålde vi nyttjanderätter för att göra det,
okay.
Ni får göra det praktiskt och hållbart. Liksom. Så vi sålde nyttjanderätter, men bolaget äger bolaget äger musteriet och så har man köpt en nyttjanderätt. Ja. Men det är liksom lite tekniskt hur man ska lägga upp det hela. För gemene man så har de nu ansett att de har köpt en andel i musteriet.
Ja. Ja, men det är intressant. Och lite det här sättet att tänka kring att skapa också ägande, delägarskap, alltså ägande rent finansiellt också. Att man
absolut.
Är med och äger ja. Någonting. Det tänker jag, det utvecklas ju nu. Det känns som att det finns en pågående utveckling med lokala initiativ, framförallt på landsbygden.
Mm.
En fråga som växer mig liksom också, kommer vi se mer av det även inom ramen för städerna?
Absolut.
Alltså i de urbana miljöerna mer.
Jag tror det.
Så det är...
Men här, sen har det som är spännande med landsbygdsutveckling tycker jag, om man nu ska skilja förutsättningar för lokal utveckling, det är ju att många saker finns, man snackar om de begränsade resurserna på landsbygden. Och det är det ju också på det sättet, att det är de människorna där är. Det är inte det här flödet och dynamiken på samma sätt som finns i en stad. Men det är en annan, samtidigt så blir det också väldigt synligt vilka resurser det är och vilka människor det är. Och det är också lättare att se sin egen resurs i det här. Och det är den man får jobba med. Att folk får den här uppskattningen och känner delägarskapet och möjligheten att kunna göra skillnad. Finansiellt eller inte. Och jag som kommer då från föreningslivet kommer ju från en... om man raljerar lite, och i den världen jag kommer från så har ju liksom finansiellt engagemang varit rätt så fult. Det är liksom man ska bidra med sin tid och engagemang och man ska göra det ideellt och det är det som är det finaste. Och jag har ju verkligen fått omvärdera den synen på många sätt när jag har jobbat nu. För nu helt plötsligt jobbar jag i ett bolag också, och en ideell förening. Där folk nu när vi har jobbat med vår utvecklingsförening då i många, många år. Sen när vi har bolaget så är det många som kommer och säger: Nils, det här är ju jättebra. För att jag har inte tid att engagera mig för byn eller för kvarteret eller vad det nu är liksom, där vi bor. För att ja, jag tränar fotboll 3 kvällar i veckan. Och jag kuppar på helgerna, eller jag har 4 ungar, eller jag är ute och reser, eller jag pluggar på distans. Jag har inte möjlighet att vara med. Men jag lägger gärna 1000 kronor. Till det allmänna. Till någonting som vi gör tillsammans. Och det... I min värld är det att liksom, man ska inte köpa sig fri. Liksom. Ja, du vet. Man ska inte köpa sitt engagemang. Och den har jag verkligen fått omvärdera. För det finns verkligen ett stort behov av att vilja bidra. Men inte till. Och det finns också några som säger att jag går inte på föreningsmöten. För att man blir alltid vald till justerare. Eller sekreterare. Eller valberedare. Eller något annat. Så jag går inte på föreningsmöten, man bara sitter och snackar. Sen är det en nidbild, tycker jag, av föreningslivet. För det är verkligen där det händer. Och för mig passar det väldigt bra. Men för många så är det den bilden. Man säger att nej, men här är bolaget, det är ekonomiskt hållbart. Och man har möjlighet att bidra med tiden. Och man behöver inte sätta dem emot varandra. Och det är min värld att man har satt dem emot varandra. Utan man kan på något sätt jobba tillsammans. Och på olika sätt sträva mot samma håll, fast med olika verktyg.
Ja, intressant också just att konkret involvera fler genom de olika sätten att organisera sig också.
Exakt. Och ändå lyfta fram de sociala värdena. Och när man då pratar bolaget så snackar man ändå sociala värden, inte bara de svarta eller röda siffrorna. Liksom. Mm. Så det är väldigt spännande. Ett annat bra verktyg när man jobbar med, och det kan man göra i ett kvarter också egentligen. Det är ju, och det är väldigt vanligt på landsbygden, att man gör en lokal ekonomisk analys. För att kolla vad är det för ekonomi. I ett lokalsamhälle. Hur många pendlar? Hur många jobbar på plats? Vad är medelinkomsten? Hur många bor där som jobbar? Hur många barn finns där? Hur många hushåll finns där? Och så vidare. Så det är en statistisk material. Och då kan man göra en analys på det kring: finns det möjlighet att ha en restaurang till? Eller finns det möjlighet att öppna en... Eller vet, där finns det statistik på att ja, men i genomsnitt så är det så många som klipper sig. Man köper in butik, man går på konserter, man handlar sportartiklar och så vidare. Vad det nu kan vara. Välgörenhet och så vidare. Och då kanske man kan säga att i den här byn finns det ett statistiskt underlag för att göra någonting kring de här sakerna. Men det finns inte. Och då kan man kanske använda det som ett verktyg inom för att hitta egna pengar. Liksom, om man nu vill göra det. Eller förverkliga sin idé. Vad det nu kan vara. Liksom. Om det är ett socialt företag till exempel som ska jobba med en viss målgrupp. Men man vet inte riktigt vad. då kan man kanske hitta, man gör sån lokalekonomisk analys, kan man säga att ja, men här är ett par, här är ingen restaurang till exempel, eller här är ingen butik, eller här är ingen, ja, vad det nu kan vara. Så kan man hitta det där. Så kan man få lite inspiration till vilka, var det kan finnas en ekonomi. Men då är man inne på den kommersiella marknaden. Och det gör ingenting. För att det enda målet går till kanske en målgrupp eller något annat som är nytt. Så den har vi använt mycket på landet.
Ja.
Lokalekonomisk analys. Det är material man beställer från Statistiska centralbyrån.
Man kan få fram ett statistiskt underlag från SCB liksom direkt hem i brevlådan.
Yes, man beställer det. Och där kan man rita in på kartan ett postnummer eller en församling eller till och med en bygd. Liksom. Behöver inte följa kommungränser eller någonting. Ja, inom en kommun eller det kan vara mellan två kommuner eller något sånt där. Och sen kostar det några tusen lappar.
Okej. Okay.
Mm. Och då kan man ta med det i en förstudie till exempel.
Mm,
det är så. Nej, men det är bra. När man budgeterar, det är väl underlag till utvecklingsarbete. Liksom. Statistiskt underlag. Så.
Mm. Det kan ju vara ett bra tips, för ibland behöver man göra sin research också, noga. Mm.
Ja, kring och så framförallt så har man inte själv tänkt alla tankarna innan, utan det kommer nästan färdiga mallar, liksom, saker som man inte själv har tänkt på. Kring ämnet ensamhushåll. Jag vet. Det kan finnas en massa olika saker. Som kan trigga igång några tankar. Och det kan man göra i ett kvarter också. I en stad om man skulle vilja.
Tack för de här tankarna, Liz. Vi får passa på att kanske bjuda in till någon form av studiebesök. Eller en liten studieresa till Röstånga vid tillfälle. Och annars också liksom länka in.
Absolut.
Om er utveckling lokalt.
Mm. Vi har ju en buss också i det. Vi kan komma och hämta er, om det skulle vara. Bygdebussen.
Det kan vara.
Mm.
Det kan vara.
Nej, ni är varmt välkomna. Jag hoppas det kan vara till någon hjälp.
Tack.
Tack.